Igår var allt som vanligt. Du var på middag hos en kompis. Ni snackade skit. Det blev sent. Samtidigt som du satt där i taxin på väg hem skedde den stora händelsen. Men du märker inget förrän klockan 03.00 när du vaknar till med ett ryck. När du ställer dig upp från sängen sänks fötterna ner i smutsigt stinkande vatten. Lampan reagerar inte när du febrilt trycker på knappen. Lägenheten är becksvart. Din enda ljuskälla är polisbilarna, ambulanserna och brandbilarna som kör skytteltrafik där ute. Ett blinkande rött och blått sken. Du känner dig fram. Försöker hitta mobilen som du la på nattduksbordet igår kväll. Den måste ha ramlat ner i sörjan. Klockradion står fortfarande stadigt. Den går på batterier och borde vara oskadd. Du vrider igång den.
Förödelse och flera döda i förstört 10 000-tal. Förvapen.
Du vadar ut från sovrummet i hallen. Sträcker dig för att nå garderobsluckan längst upp. Där ligger en färdigpackad ryggsäck. Den har legat där i flera år. Utifall att. Någon skriker på dig där utanför. Det är Tommy från lägenheten ovanför. Vi måste dra. Nu.
Vi gör ett program om framtiden. Vad gör vi om den stora samhällsomvälvande katastrofen kommer? Hur kan vi förbereda oss? Och vilken värld byggs upp i ruinerna av den moderna civilisationen? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Jag tror att de flesta av oss känner att vi lever i en allt osäkrare värld. Det senaste året har ju gjort att man har börjat vakna upp till det faktum att livet kan förändras fullständigt på ganska kort tid. Och i ljuset av det så har vi börjat fundera på det här med apokalypsen. Alltså helt enkelt det som i prepperkretsar kallas för Teot Vavki. Alltså the end of the world as we know it.
Den här stora katastrofen skulle kunna komma i väldigt många olika skepnader och flera av dem har vi ju redan avhandlat i tidigare avsnitt, så vi ska inte fokusera på hur eller varför det händer utan vad vi gör om vilken skit som helst träffar fläkten och vad gör vi för att bygga upp alltihop 10, 20 eller 30 år efteråt.
Det här avsnittet är uppdelat i tre delar där vi ska ta oss igenom apokalypsen i kronologisk ordning. Och i det här tankeexperimentet ska vi börja med att tänka oss de första sekunderna och minuterna.
Hur beter vi oss egentligen? Och hur borde vi bete oss för att öka chansen att överleva?
För att svara på den frågan så ska vi titta närmare på en allvarlig olycka som skedde i slutet på 70-talet i turistparadiset Teneriffa på Kanarieöarna. Det är den 27 mars 1977. Ett Pan Am-flygplan står på landningsbanan och väntar på att få lyfta. Kabinpersonalen drar igång den sedvanliga säkerhetsgenomgången. Många tittar bort, läser en medhavd tidning eller en pocketbok, snackar med andra semesterfirare om hur härligt de har haft det på de här kilometerlånga sandstränderna och i det ljumna blå vattnet. Men pensionären Paul Heck och hans fru Floy gör något annat.
Paul had done something unusual.
Det här är Amanda Ripley, journalist och författare med fokus på katastrofer från en föreläsning.
During the long delay before takeoff, he had studied the 747 safety diagram. He even walked around the aircraft with his wife, pointing out the nearest exits, which I'm sure she loved.
Paul Heck tar säkerhetsrutinerna på stort allvar.
He had always checked for the exits in any unfamiliar environment.
Och det ska visa sig vara väl avvägt. För när Pan Am-planet till slut ska svänga av till en ny landningsbana för att få lyfta, så ser piloten att något fruktansvärt är på väg att hända.
As we were turning to the left, I looked back out of my side window, and that's when he had lifted off the ground.
Ett annat plan från holländska flygbolaget KLM är på väg rakt emot dem.
The KLM plane wasn't high enough.
KLM-planet har precis börjat lyfta från marken när det kolliderar med Pan Am-planet och fattar eld.
On contact, it burst into flames and tore the top of the Pan Am jet clear off.
The collision left twisted metal along with comic books and toothbrushes strewn across a half-mile stretch of tarmac.
Alla passagerare i det planet dör.
Everyone on the KLM jet was killed instantly, but many of the Pan Am passengers had survived.
I det stillastående Pan Am-planet så blir beteendet hos passagerarna helt avgörande för om de överlever eller inte.
When the KLM jet sheared off the top of their plane, the impact did not feel too severe. The Hecks were thrown forward and to the right, but their safety belts held them down.
Floy Heck blev först helt paralyserad av skräck.
Still, Floy Heck found that she could not speak or move. My mind was almost blank. I didn't even hear what was going on, she told an Orange County Register reporter years later.
Men Paul, som varit förberedd, agerar resolut.
But her husband Paul Heck, 65, reacted immediately. He unbuckled his seatbelt and started towards the exit. Follow me, he told his wife. Hearing him, Floy snapped out of her daze and followed him through the smoke like a zombie, as she put it.
Floy Heck slänger en blick mot sin plats precis innan hon och Paul lämnar planet.
But before they jumped out of a hole in the left side of the craft, she looked back at her friend Lorraine Larson, who was just sitting there, looking straight ahead, her mouth slightly open, her hands folded in her lap. Like dozens of others, she would die not from the collision, but from the fire that came afterward.
Det kan verka helt bisarrt att bara sitta helt paralyserad på det här sättet. Men det är inte ovanligt. Framförallt inte om man är oförberedd.
Your brain will work elegantly if you give it something to work with. But if it doesn't have a good choice, it might choose a sort of default, not so good choice, which is to shut down and go into a sort of stupor that we know that all animals will do when they are frightened and feel trapped.
Vid flygkrascher så är det också vanligt att folk, trots att det brinner, kämpar med att få med sig sitt bagage. Eller till och med att de springer tillbaka in i det brinnande vraket för att hämta den här datorn som man hade glömt.
De överlever inte.
Lars-Olof Johansson, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.
De som har tränat på och vet att var är nödutgången? Hur gör man med det handtaget där? Ja, det är ju väldigt enkelt. Man öppnar det och så trycker man till dörren. Och inget jädra bagage. Även om det ligger 3 års forskning i en dator på den hyllan så är det goodbye, nu ska jag ut. Det handlar om 15, 20, 30, 40 sekunder. De klarar sig. De som ska ha bagaget med sig, de dör.
Så varför berättar vi det här? Jo, för att det är ett tydligt exempel på att beredskap och förberedelse är A och O när en katastrof, vilken som helst, oavsett storlek, inträffar. Så det här kommer att vara relevant inte bara för en lokal katastrof utan även i den akuta fasen av en stor samhällsomvälvande katastrof också.
Men exemplet med Pirate Heck på Pan Am-flyget visar också på något annat som kommer vara centralt genom det här avsnittet. Vikten av sociala relationer i en kris. Floy väcktes ju ur sin handlingsförlamning när hennes man Paul sa "Vi måste ut." Och det här finns det fler exempel på, säger katastrofhistorikern Scott Knowles.
There's pretty good research done with survivors of the September 11 attacks in the World Trade Towers that indicate that thinking about evacuation behavior. So what do people do when they have to get out? And the most dominant factor tended to be, did someone close to you say, hey, let's go? Right? That it wasn't like, were you waiting for your boss to tell you what to do, or were you, you know, going to go through your checklist of the various steps as a fire? It was actually around the assertiveness of someone you trusted who was close to you.
Men forskning på terrorattackerna visar också på något annat vad gäller överlevnad.
Women did worse in the Trade Center.
Fler kvinnor dog än män. Och en anledning är både tragisk och banal.
Their shoes. I mean, because they were wearing heels, and if you have to walk down 70 flights of stairs, I mean that's you know, that's over an hour. So they took their shoes off and piled them in the stairway, which also led to other injuries. And then they would walk on glass and other things and ended up injured. That. So I think they were 2 to 3 times more likely to get injured.
Att kvinnor drabbas hårdare vid kriser har man också sett andra exempel på. Många har nog hört devisen kvinnor och barn först. Men i en studie från Uppsala universitet tittade forskare på vilka som överlevde 18 båtförlisningar. Och där visade det sig att kvinnor och barn dog i större utsträckning än män och att det framförallt var besättningen och kaptenen som brukade klara sig.
Alltså det finns andra sätt som könsskillnader blir märkbara. Det kan vara i de stora bränderna i Australien.
Misse Wester är professor i riskhantering och samhällssäkerhet.
Så är män de som lämnar sitt hem sist. Alltså de evakuerar inte i samma utsträckning som de skickar iväg sina fruar och barn. Därför att de vill stanna och försvara liksom sitt hus mot lågorna. Och då dör de i större utsträckning än vad kvinnor gör. Vilket ju är väldigt tragiskt. Men däremot ser vi ju att kvinnor är inte simkunniga på samma sätt som män i vissa länder. De har också på sig kläder som gör att de inte kan springa lika fort.
Men om en kris går lite långsammare och inte blir lika akut som en flygplanskrasch eller en byggnad som kollapsar, då är vi faktiskt bättre på att hantera kriser än vad de flesta av oss tror, säger Misse Wester.
Vi tror ofta att folk drabbas av panik, alla andra utom jag själv. Alla andra är jätteoroliga, alla andra är irrationella, alla andra beter sig dåligt utom jag. För att jag är lite bättre än alla andra. Men att vi tror att folk plundrar och att folk drabbas av panik är väl de två vanligaste myterna jag har jobbat med eller stött på. Och panik innebär ju då att vi på något sätt beter oss irrationellt. Men det gör vi väldigt sällan. Givet den situation vi befinner oss i så beter vi oss 99% av gångerna helt rationellt.
Och en förutsättning för att kunna agera rationellt är att man tar ett par djupa andetag och ser sig omkring.
Att man börjar prata om så här, vad är det för händelse egentligen?
Det här är Herman Geijer. Han jobbar med folkbildning vid ABF och är författare och självutnämnd zombieöverlevnadsexpert. Han sammanfattar det mindset som man behöver under katastrofens akuta fas med ett ord. Stopp. S.
Som är stanna upp.
T.
Tänk efter. Att man börjar fundera på vad är det som egentligen har hänt.
O.
Observera eller orientera. Kan man titta runt omkring sig. Vad finns det för saker som vi kan ha nytta av här? Vad kan vi göra med? Vilka människor finns? Vilka resurser finns?
Och P.
Som är planera framåt.
Och om apokalypsen kommer. Den stora händelsen som gör att trygghetsmattan bara dras bort under dig och du lyckas överleva det. Hur planerar du då framåt? Vad händer sen?
Ni väntar några dagar innan ni lämnar stan. Det tog inte lång tid innan köerna ringlade sig långa utanför alla mataffärer i hela Vasastan. Din kompis Erika har ett landställe i Rimbo utanför Norrtälje. Ni har alltid skämtat om att det är där ni ska se som zombieapokalypsen kommer. Du och Tommy tar er dit till fots. 6 mil längs öde motorvägar, landsvägar och skogsstigar. I ryggsäcken har du mat för 3 dagar. Pulversoppa och snabbnudlar. När det börjar skymma har ni bara kommit halvvägs. I skogen vid E18, i höjd med Brottby, slår ni läger över natten. Ni vaknar tidigt nästa morgon för att vandra de resterande 3 milen. Det är sen eftermiddag när ni till slut kommer fram till villan som omges av 2 stora lador. Ni kliver in i vardagsrummet. Flera personer har redan kommit fram. Kim, Jonas, Erika och Erikas flickvän Darja. Fönstren i vardagsrummet är övertäckta med röda filtar och golvet av mattor. Flera bord har gjorts om till kojor. Oljelampor och levande ljus gör att rummet lyser upp i rött. Ni kommer klara det här ett tag.
De första dagarna efter att samhället kollapsat kommer behovet av värme och vatten att vara avgörande.
Vi klarar oss rätt länge utan att äta egentligen, eller med väldigt lite mat. Till skillnad från vatten eller värme som går väldigt fort då. Utan vatten så klarar vi oss några dagar, upp till en vecka kanske. Men utan mat klarar vi oss rätt länge, det är flera månader det handlar om.
Faktum är att våra myndigheter här i Sverige förväntar sig av dig att du ska klara av din egen vattenförsörjning och matförsörjning och ha beredskap för att hålla dig varm i flera dagar innan samhället hjälper till. I Sverige har ansvaret för samhällets krishantering alltmer förskjutits från stat till enskilda medborgare.
Så det är ju ett politiskt skifte som jag inte är helt säker på att individerna har hängt med på. Jag tror kanske inte att vi riktigt har fattat hur mycket ansvar myndigheterna egentligen tycker att medborgarna ska ta.
Det där häftet alla fick hem för några år sedan, om krisen eller kriget kommer. I det står det klart och tydligt att de flesta måste vara förberedda på att klara sig själva en tid.
På sida 10 i det här häftet så finns långa listor på vad man skulle kunna inhandla för att vara redo. I matväg så handlar det om sånt som håller länge och som inte nödvändigtvis kräver tillagning. Konserver, mesmör, blåbärssoppa. Man rekommenderas ha en vattendunk, gärna med tapp undanstoppad någonstans, eller ha vattenfyllda PET-flaskor i frysen om vattensystemet skulle haverera. Dessutom så bör man inhandla en vev-, batteri- eller solcellsdriven radio för att kunna hänga med i nyhetsrapporteringen om elen försvinner. Det här och mycket mer förväntas man alltså ha koll på. Och Misse Wester är självberedd.
Men jag har ändå saker hemma som gör att jag skulle klara mig kanske 2 veckor utan att jag skulle behöva gå och handla. Det skulle inte vara mysigt, men det skulle gå. Det skulle inte vara så jäkla god mat, men jag skulle inte svälta ihjäl.
Vi ska helt enkelt allihopa vara mer som den där rörelsen som kanske tidigare sett som en lite märklig subkultur. Jag pratar såklart om preppers, alltså människor som förbereder sig för kriser.
Och vi ska grotta ner oss mer i den här kulturen nu. Man kan börja med att säga att den tar sin början i och har en väldigt stark koppling till USA.
It's probably been a part of our kind of cultural attitude for a very long time. I mean, I'm talking back into the 1700s. And so there is a history of kind of preachers preaching doom.
Det här är Chad Huddleston, antropolog och expert på katastrofberedskap.
But, you know, the kind of modern version of all that, I would say, comes directly, most directly from the civil defense movement and during the beginnings of the Cold War.
Under kalla kriget så förväntades amerikaner, precis som vi svenskar, att ha en beredskap för ett kärnvapenkrig.
It's a bomb, duck and cover. Paul and Patty know what to do.
En beredskap som dels hade att göra med hur man skulle klara själva atombombsprängningen genom att gömma sig under ett bord.
Paul covered the back of his head so that he wouldn't be burned. And Patty covered herself with the coat she was carrying.
Oh, there's a nuclear bomb. Hide under your school desk and you'll be safe. Like, put your head, you know, your arms between your arms and you'll be safe.
Enligt Chad Huddleston var det egentligen ganska bizarrt.
That's absolutely ridiculous, of course. But the point was is to keep, you know, kind of the public calm.
Utöver att kunna ducka under ett bord under ett atomvapenkrig så förväntades amerikaner ha grundläggande förnödenheter och helst tillgängliga skyddsrum.
Take everything to the shelter. If no shelter is available, go to a basement corner without windows.
So this idea of being prepared for that, being prepared for some kind of attack, was really kind of the beginning of this kind of modern era of prepping.
Men Chad menar att prepperkulturen, som många tänker sig den idag, växte fram under Vietnamkriget från amerikanska krigsveteraner.
So kind of how that shifted into more militaristic anti-government ideology was during the Vietnam era. As soldiers started coming back from the Vietnam War, disgruntled, many of them, and, you know, traumatized from the war.
It's over! Nothing is over! Nothing!
Det här är ett klipp från filmen Rambo med Sylvester Stallone. Filmen handlar om just en disillusionerad Vietnamveteran som har svårt att hitta sin plats i samhället.
You just don't turn it off! It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you!
Och en del av de här veteranerna, de börjar anamma en högerextrem politisk ideologi. Som en slags motreaktion mot hippierörelsen och kritiken mot kriget som var väldigt utbredd i landet.
So instead of kind of peace and love and those kinds of protests that we you may know about, they went the other way and kind of became more militaristic. Using the training they got in the military and then taking that a step further and then becoming kind of rampant constitutionalists, so usually around gun rights. So that's when you start getting the beginnings of, you know, like guys out in the woods with, you know, fatigues on and military weapons and training and all that.
Och visst är det så att de här tidiga preppersarna kallar sig inte för preppers?
Nej, precis. De kallar sig istället för survivalister, survivalists. Och en av grundarna, eller i vart fall den som tar på sig credden för att för första gången använda ordet survivalist, det var en man som hette Kurt Saxon.
Han skrev flera böcker i en serie som hette The Poor Man's James Bond om hur man kunde tillverka egna vapen och bomber. Dessutom så gav han under 70-talet ut nyhetsbrevet The Survivor som fortfarande är legendariskt i preppingkretsar.
Man kan sammanfatta Kurt Saxon så här. Han var först medlem i amerikanska nazistpartiet, sen Scientologerna, sen Church of Satan, en sökare helt enkelt, och var totalt livrädd för Sovjet och kommunismen. Han såg framför sig ett sammanbrott av samhället. Så här beskrev han det i sitt eget kortvågsradioprogram The Kurt Saxon Show.
When the breakdown occurs so that everyone knows it. See, we're already at the past the point of no return.
Right.
And so, but when everyone recognizes that, it's going to be mass chaos. And the cities are going to go up in smoke, probably all over the world.
Kurt Saxon inspirerade många antiregeringsmiliser, undergångsromantiker och ensamma galningar.
I think there's something else we have to be really attentive to when we look at these preppers and these kind of doomsday fantasies.
Och enligt katastrofhistorikern Scott Knowles har mycket av prepperkulturen speglat riktiga samhällsspänningar i framförallt USA. Som den rasistiska föreställningen om att svarta och minoriteter är farliga och idén om att den starkaste rasen måste eller kommer överleva en samhällskollaps.
Usually lurking right beneath that are sort of notions of social darwinistic notions of fitness, right? That this idea among many of these sort of prepper communities is pretty tied to the real fears that they have of urban places. Of urban crime, things they associate with African Americans in the United States or other minority groups in other parts of the world. So they just sort of those fears metastasize into something a bit bigger when they imagine that the world will end.
Och när antropologen Chad Huddleston började forska på den allt mer populära preppertrenden för några år sedan, trodde han att det fortfarande var framförallt vapengalna milismän med högerextrema åsikter och att huvudanledningen till det ökade intresset var terrorattackerna den 11 september 2001. Men det visade sig vara helt fel.
None of them said that. All of them said Katrina. Hurricane Katrina.
The governor of Louisiana said today that she is considering the remarkable step of evacuating the remaining residents of New Orleans.
Det som hände 2005 var att orkanen Katrina pressade upp havsvattnet mot staden New Orleans i Louisiana. Skyddsvallarna i betong som omgav stan brast och flera bostadsområden svämmades över. 80% av stan låg under vatten i veckor.
And most of the people, anyone that couldn't get out of New Orleans basically was stuck there with no food, no water, no medical care, no help at all. My government couldn't help them. You know, people waiting on the roofs for help and, you know, spelling out help on the roof and stuff and no one coming to help them and then having no way to go anywhere. So that was for the prepper, that was the kind of keystone for the preppers that I did research with.
And when you pull back for a wide shot, the scene is nothing short of apocalyptic.
Katrina 2005 är ett exempel som flera vi har intervjuat återkommer till. Kanske framförallt för att det vände upp och ner på föreställningen som många amerikaner hade haft om att staten skulle vara där för dem.
Det som hände är att nationalgardet kom ju in och slog liksom någon järnring runt där och hindrade människor från att gå mellan olika stadsdelar.
I amerikansk media sprids det ganska fort massa rykten om att New Orleans har blivit helt laglöst.
If the breakdown of law and order happens on the very first day after the hurricane, how far will it go in a couple of days?
There was a lot of bad reporting of people being raped and murdered and all kinds of things in these kind of encampments that happened, none of which actually happened.
Mycket av det här visade sig senare vara helt fel, eller åtminstone rätt överdrivet. Men där och då påverkade ryktena polisens agerande. I flera fall sköts människor till och med ihjäl för att fokuset mer låg på att hindra till exempel plundring än på att hjälpa till med förnödenheter.
Tittar vi på plundring, om det blir en översvämning här i Hägersten och jag går och slår sönder rutan på mitt lokala Coop för att ta vatten till min 85-åriga granne. Rent juridiskt så plundrar jag då. Men gör jag det för att jag ska sälja vatten till mina grannar? Nej, det gör jag inte. Jag gör det för att ta hand om de som är mer utsatta i samhället.
Och visst, det är klart att det fanns vissa som tog chansen och knyckte med sig mer än vad man behövde från sitt lokala Walmart. Men framförallt plundrades affärer i New Orleans av nödvändighet, precis som i andra katastrofer.
Are you doing it because you need it or are you?
Yeah, I mean, you know, we have no means to wash clothes, we have no food, sure.
Det finns ett citat som brukar dyka upp i de här sammanhangen. Ett samhälle är bara 3 mål mat bort från kaos. Det var Lenin som sa där från början och det lyfts fram som ett argument för att människor i kriser blir själviska och våldsamma. Det är någonting som många människor tror på, speciellt i delar av preppingkulturen där det är vanligt att ha planer på hur man ska skydda sina förråd av mat mot andra. Enligt Missy Wester så är det en extra vanlig föreställning hos oss som faktiskt aldrig har upplevt någon stor kris.
Men då tänker jag att den enda erfarenhet vi har av de här storskaliga kriserna är ju amerikanska spelfilmer. Och då framställs det ju som att man ska plundra och man ska sno och man ska stjäla. Men grejen är att hade vi gjort det, hade det varit liksom 3 mål mat bort, så hade vi ju aldrig vuxit fram som samhälle. Då hade vi ju aldrig samarbetat med någon. Då hade vi ju dött ut om neandertalarna hade levt på jorden och inte homo sapiens. Så att det där är en myt och en nidbild och en bara totalt katastrofal framställning av mänskligt beteende som faktiskt nästan aldrig sker.
Men förutom att myndigheterna försvårade situationen för många i New Orleans så var de också dåliga på att erbjuda stöd i tid. Och det här är också återkommande i katastrofer.
Det är väldigt sällan som du kan liksom ha nytta av att vänta på att myndigheterna kommer. Det tar ofta för lång tid, utan det du behöver göra är alltså, de du kan ta hjälp av och de du kan hjälpa är ju folk i din absoluta närhet.
Det visar sig också i forskningen efteråt att de områdena som klarar sig är de som hade mycket gemenskap innan. Det är ett begrepp som kallas för community resilience.
So, I want to tell you about the story of Grand Bayou, which is near New Orleans in Louisiana. And it's a very unusual place. It's not a high-tech place, but a place we could all learn something from.
Grand Bayou är en liten fiskeby vid kusten i Louisiana. Under de 300 år som stan har funnits så har de ett imponerande katastrof-CV för att vara en så utsatt plats.
In all that time, Grand Bayou never lost anyone to a hurricane.
Befolkningen i Grand Bayou är liten, bara 125 invånare. Granngemenskapen är stark och vanan vid extremväder är stor. Katrina var inte deras första rodeo.
When storms approached, no one waited for an official evacuation order. Residents would talk with one another and decide when it was time to leave. All of them would pile into about 12 oyster fishing and work boats, hitching them together in a long convoy. They'd done it many times before, even when it turned out not to be necessary.
När Katrina slog till så gjorde invånarna i Grand Bayou vad de alltid har gjort. De tog sitt pick och pack och drog iväg i väntan på att naturen skulle lugna ner sig. Med sig hade de allt som var nödvändigt för att klara sig. Mat, vatten, varma kläder.
Grand Bayou's 125 residents evacuated 2 days before Hurricane Katrina made landfall. That would be before a mandatory evacuation was ordered in New Orleans.
Alla Grand Bayou's invånare överlevde Katrina.
The citizens of Grand Bayou had the resilience to survive Katrina. They had maintained the ties that keep groups strong. The kind of ties many Americans have lost.
Att det var grannar, organisationer som kyrkor och spontana sammanslutningar av människor som gjorde skillnad i New Orleans och som har gjort skillnad på andra ställen, det är kanske det som framförallt påverkat och som utmärker den nya preppervågen. Från den gamla tidens survivalistgrupper som var mer introverta och individualistiska till prepperorganisationer som idag satsar mer på granngemenskap. Att bli mer som Grand Bayou. Chad Huddlestons förutfattade meningar kom på skam när han började forska på det här, och han blev till slut själv prepper.
This group was trying to be inclusive by everyone. They want everyone to be prepared because they realized that the more prepared everyone is, then the less problematic it is for a community if something does happen. You can't eat bullets, but you do definitely need food and water. So, you know, that's kind of a running joke in the prepping community of people that, especially new folks that come in and they're like, I have 10,000 rounds of ammunition. The question is always, well, how much water do you have?
Men om vi går tillbaka till vår grundfråga då. Hur skulle man reagera i ett riktigt apokalyptiskt katastrofscenario?
Vi sa ju att vi inte skulle prata om vad som skulle kunna hända för att få den moderna civilisationen helt på fall. Men här gör vi ett litet undantag. När jag pratade med Chad Huddleston så tog han upp ett specifikt scenario för att levandegöra den här tanken. Det var att en så kallad elektromagnetisk puls, EMP, skulle slå ut all elektronik och elektricitet i hela världen.
En EMP, ska vi säga, det kan vara resultatet av att man spränger kärnvapen på hög höjd. Till och med de flesta moderna bilar skulle bli oanvändbara i det här scenariot. Det skulle påverka leveransen av mat rätt fort.
So let's say they have a couple days, you know, or a week full of food, but if there is no deliveries, if there are no, you know, shipping, the stores here are going to be empty very quickly, within a week or two at the most.
Maten bör ta slut, även för de som har förberett sig, och snart påverkas också tillgången på vatten. I ett värsta fallscenario sker det här på sommaren.
A lot of people are going to die of dehydration depending on the season, especially if it was summer here. It gets over 100 degrees Fahrenheit.
Människor i riskgrupper som är beroende av vård riskerar att dö först.
And then starvation would probably come soon after. And then as you get dead bodies and nobody picking them up, then sanitation becomes a problem, then we start getting diseases.
Tänk att du befinner dig i en stad efter en sån här massdöd.
The cities after some kind of mass depopulation event are going to be very unpleasant for a couple of weeks, couple of months afterwards, with, you know, a lot of decaying bodies, with pets no longer having owners, no longer being fed, running rampant, you know, kind of going wild.
Det här är Louis Dartnell, professor i vetenskapskommunikation vid Westminster University och författare till boken The Knowledge: How to Rebuild Society from Scratch.
Cities are only viable because they effectively exist as a bubble of technology, a bubble of artificial processes supporting them.
Louis Dartnell föreställer sig en situation där inte bara elen har gått utan att all annan infrastruktur som avloppssystemen och sophanteringen kollapsat.
And imagine how difficult it would be to live in a city once that technological support has evaporated, when there's no longer water magically appearing out of taps, when there's no gas coming out the pipes, there's no more electricity coming down the wires. You can't live in a high-rise building because you would literally have to climb a mountain every time you went up to your penthouse suite when the elevator was no longer working.
Staden blir plötsligt en likstinkande dödsfälla med hungriga för detta husdjur som nu blivit desperata i sin jakt på mat.
So my top tip for you surviving the apocalypse would be get out of London, get out of the cities, get out of Stockholm.
Och det är exakt det här som Hermann Geijer, zombieöverlevnadsexperten, har tänkt göra om eller när skiten träffar fläkten.
Där ska jag försöka samla ihop de grannarna som jag känner som bor i samma hus och prata ihop sig om så här, vi behöver lämna Stockholm nu för att det är inget bra ställe att vara på när allting kaosar. Och förmodligen inte med bil eftersom vägarna förmodligen redan är igenkorkade utan kanske på cykel eller, liksom, eller till fots.
I den här ansträngningen att överleva kommer just gruppen och gruppdynamiken att vara avgörande, tror de flesta vi har pratat med.
De som klarar sig bäst är ju de som vet har de bästa sociala kontakterna. Alltså människor som vet då vem i våran bekantskapskrets är läkare. Vem har en grävmaskin? Vem har stort jädra bautalager av skog eller ved så vi kan elda? Och så har man kontakter och förmåga att koordinera det här. Så det, den sociala komponenten, alltså den är ju kanske den allra viktigaste komponenten i överlevnad. Vi klarar oss inte utan samarbete.
I den akuta fasen och i dagar och veckor framåt efter den stora katastrofen så är de grundläggande behoven det viktigaste. Maten, värmen, vattnet, bra skor. Och helt centralt här, det är också som sagt samarbete och gemenskap. Och människor är inte så ovilliga till samarbete som man kanske får känslan av när man ser postapokalyptiska filmer. Främlingen är oftast inte din fiende. Hon kommer oftast inte vara ute efter att rånmörda och käka upp dig. Oftast är främlingen snarare din bästa vän i såna här situationer, för ni jobbar mot samma mål. Om vi tänker oss att det finns ett före och ett efter den här katastrofen, att den innebär slutet på vår moderna civilisation, då är ju nästa fråga, vad bygger vi upp efteråt?
Du står med Erika och Darja på gårdsplanen. Solen har nästan gått upp helt och det lilla pendeluret utanför huvudhuset visar på 6:30. Det är september, 10 år efter den stora händelsen. Ni anslöt er till det här kollektivet för 7 år sedan. Det är en gård utanför Gnesta i Sörmland. Några som har försovit sig kommer sömndruckna ut ur den stora ladan som ni gjort om till en sovsal. Alla delar upp sig i sina olika grupper. Kim, som ni valt till arbetskoordinator för hösten på det senaste stormötet, ställer sig på en pall och läser upp arbetsfördelningen för dagen. Grupp 1 skördar. Grupp 2 reparerar vattenkraftverket. Grupp 3 sjukvård. Grupp 4, det är ni. Sökpatrull. Helvete, mumlar Erika. Det är hennes hatgrej. Att åka in till stan och leta förnödenheter. Du häller i trä och lite kol i gengasaggregatet på er minibuss. Erika sätter i nyckeln. Motorn höll den här gången också. Ni kör långsamt ut på E20. Målet är Slakthusområdet i Stockholm. Ni parkerar bilen på vägen några kilometer bort. Bilvraken blockerar vägen fram och här har asfalten spruckit mycket mer. Ni tar med er varsin hockeytrunk och börjar traska. På vägen ser du en liten rådjursfamilj på nära avstånd. Ni har glömt att ta med geväret och låter dem gå vidare. Du krossar ett fönster till en stor lagerhall med en sten. Ni klättrar in försiktigt för att inte skära er. Tommy var på sökpatrull förra året och skar sig på en glasskärva. Han dog i en efterföljande infektion. Ganska snart hittar du en hel avdelning med grönsaks- och bönkonserver. Det här skulle kunna hålla igång kollektivet i flera år, tänker du. Du börjar lasta ner konserver i din trunk när du hör Darja skrika. Kolla här. Hon håller stolt upp en flaska sprit och ett paket cigaretter som hon har hittat i något chefsrum. Du tittar på Erika. Ni rycker på axlarna. Någon kvart senare har ni hittat en trappa upp till lagerhallens tak. Du tänder en cigarett och ser ut över stan. Det är en solig höstdag. Några björkar har börjat växa fram ur asfalten. Himlen är full av fåglar. Du ser globen. Klätterväxterna som tränger fram ur kupolens grånande och spruckna fasad.
Nu har vi kommit till del 3, den sista delen i det här avsnittet, där vi ställer oss frågan vilket samhälle som på sikt kommer att växa fram efter apokalypsen. Kommer det att genomsyras av konflikt, av den starkes rätt eller blir det något annat?
Men innan vi försöker besvara det ska vi kika på några rent praktiska förutsättningar för återuppbyggnaden av samhället. Och vi börjar med frågan om vad det lägsta antalet individer är som behöver överleva för att vi ska kunna bygga upp allt från scratch.
If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone.
Vi kan ju direkt konstatera att bara en person, som i boken och senare filmen I Am Legend, inte skulle funka. Man måste i alla fall vara två, en man och en kvinna.
Yeah, you can biologically reproduce. Some pretty unpleasant incestuous stuff happens in the first generation. and you might therefore have problems with sort of genetic diversity and, you know, recessive genes and genetic abnormalities in that population as it recovers.
Eftersom incest och inavel nog är någonting som de flesta vill undvika, så bör vi gärna vara fler än två. En matematiker vid Strasbourgs universitet har beräknat att det skulle kunna räcka med bara 98 personer. Förutsatt att alla är friska från början och att alla är beredda att skaffa ganska många barn med alla andra i en ganska komplicerad matematisk modell. En annan liknande beräkning från forskare landade snarare på 14 000.
Låter sig också som ganska lite folk.
Ja, men det finns en hel del som tyder på att vi människor ett par gånger under vår evolutionära historia har varit väldigt få, men ändå har lyckats överleva. Och tittar man på andra djur som till exempel har varit nära att utrotas, så ser man också att det är väldigt mycket slump i ifall någon av dem som överlever antingen råkar ha eller mutera fram en genetisk sjukdom som sen kan bli väldigt vanlig. Så det finns en stor risk för sjukdomar och andra problem om vi blir för få, men det finns också arter som har klarat sig bra genom extrema flaskhalsar. Till exempel nordlig sjöelefant, som på slutet av 1800-talet, då fanns det bara 30 individer kvar, men som nu har återhämtat sig och inte längre räknas som hotad. Men för att bygga upp ett bekvämt samhälle så tror Louis Dartnell att det trots allt behövs ännu fler än bara några hundra.
So a few hundred is probably a good number of surviving humans to be able to repopulate, but you're not going to be able to keep a society going. I mean, you're almost certainly, if you have only a few hundred survivors, you will inexorably slide all the way back to possibly even a hunter-gatherer existence, because a few hundred people isn't enough. It's not enough memories, it's not enough minds to remember key important information about using tools or different skills and techniques that you need.
Så för att undvika ett jägar-samlar-samhälle har Lewis landat i en högre siffra.
Of a few tens of thousands to maybe 100,000 people to give yourself a bit of buffer that you've got a genuine society that can then flourish and accelerate as quickly as possible.
Okej, så om vi då har ett överlevarantal på runt 100,000 utspridda över världen men ändå med någon form av kontakt med varandra, så tillkommer en till praktisk fråga. Hur länge kan vi leva på det som det gamla samhället har lämnat kvar?
I calculated mostly for fun, but to make a profound point as well, that a single supermarket could keep one person alive, scavenging all the preserved food, you know, the dried pasta, the canned vegetables, could keep one person alive for 55 years or 63 years. If you're happy to eat all the canned dog food and cat food.
Alla färskvaror som frukt och grönt, mejeriprodukter och bröd till exempel, det kommer ju bli dåligt väldigt snabbt. Men konserver däremot, de kan klara sig mycket längre än de flesta tror. Enligt Louis Dartnell i flera decennier, om inte upp till 100 år, så länge det inte kommer in luft i dem. På basis av det så har han räknat ut att en genomsnittsbutik alltså kan livnära en person i 63 år. Inräknat hund och kattmat de sista åren.
Well, I think by that point, if I was living that post-apocalyptic world, I would head straight to the alcohol aisle and end things quickly and cleaning for myself, rather than trying to eke out another, you know, 6-7 years by eating dog food.
Louis tankeexperiment bygger på att det inte varit ett kärnvapenkrig eller någon annan form av förstörelse som helt sabbat alla lager och tidigare infrastruktur. Och går vi med på hans scenario så skulle de överlevande få ett litet andrum.
You can scavenge and forage what you need for the time being, for a couple of years, for a few decades, for a generation or two. Coasting on the momentum of the dead civilization that came before you, whilst you're relearning everything for yourself, all the critical information about how you make and do things from scratch yourself.
Men frågan är hur det skulle gå för de här 100,000 människorna i vårt postapokalyptiska scenario att bygga upp allting igen. Skulle de hålla sams?
Would we sort of fly into a sort of a Lord of the Flies kind of situation, you know?
Vi har ju ganska många gånger nu konstaterat att vi människor tenderar att vara väldigt samarbetsinriktade i kriser.
Samtidigt så är det väl ingen nyhet för någon att vi människor också genom historien har skapat förtryckande samhällen och konflikter som har mördat miljoner människor. Och kanske är det framförallt så att det samhälle som vi lämnar efter oss i hög grad kommer att definiera det postapokalyptiska samhället som vi bygger, mer än någonting annat. Vi är ju när allt kommer omkring inte blanka papper. Och när Scott Knowles ser på framförallt det amerikanska samhället idag så ser han inte många ljusglimtar. Inte minst när det kommer till oförmågan att ens komma överens om en grundläggande verklighetsbeskrivning.
So I think, you know, after the apocalypse today, if that were to happen, in that sense-making phase, would you already have false flag claims and conspiracy theorists in the United States? Probably you would. I have no reason to believe that you wouldn't have that. That's deeply concerning to me, that inability of people to decide actually what had happened. And that would seriously inhibit the recovery of society. If you literally couldn't agree on what had happened to you that had ended most of life on Earth, your chances of further survival are pretty thin, I would say.
I think it would really depend upon who died.
Det här är Eleanor Russell, doktor i ekonomisk historia som har forskat på digerdöden. Hon menar att vem och hur många som dör i en apokalyps kommer att göra stor skillnad för vad som händer efteråt.
Under digerdöden som Eleanor alltså har doktorerat på så dog ju en mycket stor del av befolkningen. Mellan 40-60% i Europa och Mellanöstern under några år i mitten på 1300-talet.
The plague to many people was seen as almost the end of the world. It was an enormous shock.
En del människor förlorade hela sina familjer. Och det stora antalet döda påverkade samhällsdynamiken.
There were suddenly not enough people in a time when producing wheat, for example, was extremely labor intensive.
Plötsligt kunde de livegna bönderna ställa högre krav på landägarna.
Och vad var logiken bakom det?
Ja, men det var helt enkelt en utbudsfråga. Alltså utbudet på arbete gick ner när folk dog, men efterfrågan var fortfarande hög. De livegna hade en bättre förhandlingsposition gentemot landägarna helt enkelt.
They started to demand better labor conditions and better wages. Also, they started to break their contracts, which said they had to stay bound to a particular manor or a particular estate, and they started to move.
Men som så ofta i såna här situationer så gick inte landägarna helt sonika med på bättre villkor. I England under den här tiden så var kungen Richard den andre den största landägaren.
And began to impose regulations capping peasant wages at pre Black Death levels. And this was met with outrage. Across Europe, the 1380s to about 1410 were marked by a series of revolts.
Decennierna som följer efter digerdöden präglas alltså av olika samhällskonflikter, som bondeupproret mot Richard den andre som slogs ner.
So I, for me, I think the question would be who died and did it spare rich people, because that would massively inflame social tensions and I think there'd be a huge degree of social unrest.
Att rika skulle överleva en samhällskollaps i högre grad än fattiga är kanske inte ett så konstigt antagande. Det är ett genomgående mönster vid de flesta katastrofer, som nu under coronapandemin där socioekonomiskt mer utsatta grupper drabbas värre. Och utifrån scenariot om en snabb samhällskollaps kan det ju bli samma sak.
Ta till exempel det vi pratade om tidigare, att behöva evakuera från en stad. Alla har inte egna bilar eller tillräckligt stor bostad för att kunna lagra både mat och vattendunkar. För att inte tala om bra kängor, ryggsäckar, vattentäta kläder. Frågan är vem som ens kan komma så långt att de kan börja bygga upp ett nytt samhälle. Riskforskaren Misse Wester igen.
Jag har ett landställe. Jag kan åka och sätta mig vid kusten och titta ut över en jättefin skärgård. Men det är inte alla som har det. Och då blir det väldigt svårt. Alltså då kan vi tolka passivitet som att man är dålig, alltså att man inte förstår, eller att man inte, det blir det här man förnekar, eller man är irrationell, när det egentligen handlar om att du inte har några val.
Vi är rädda för att ge oss ut i det okända, speciellt om vi redan lever i en väldigt utsatt situation. Dessutom finns det numera en växande trend bland många superrika att förbereda sig för samhällskollapsen, alltså rika preppers. Vi hittade en artikel publicerad i nättidningen Medium 2017, skriven av medievetaren Douglas Rushkoff, som börjar så här.
Last year, I got invited to a super deluxe private resort to deliver a keynote speech to what I assumed would be 100 or so investment bankers.
Rushkoff blev erbjuden en summa som motsvarade halva hans årslön som universitetsprofessor. Men det som han tror ska bli en föreläsning om framtidens teknologi blir någonting helt annat.
After I arrived, I was ushered into what I thought was the green room. But instead of being wired with a microphone or taken to a stage, I just sat there at a plain round table as my audience was brought to me.
Fem män, alla med höga positioner inom hedgefundvärlden, kommer in. De började ställa lite allmänna frågor om ny teknik, om vad han trodde om kryptovalutor och genmodifieringstekniker.
Slowly but surely, however, they edged into their real topics of concern. Which region will be less impacted by the coming climate crisis? New Zealand or Alaska?
Det här hade jag ingen koll på, men tydligen så har flera såna här rika preppers börjat köpa upp land på Nya Zeeland. Man utgår från att Nya Zeeland kommer att klara sig relativt bra med temperaturförändringarna. De är i hög grad självförsörjande på mat och de är en önation. Kanske är det ett skydd mot klimatflyktingar och andra oroligheter.
Finally, the CEO of a brokerage house explained that he had nearly completed building his own underground bunker system and asked, "How do I maintain authority over my security force after the event?" The event. That was their euphemism for the environmental collapse, social unrest, nuclear explosion, unstoppable virus, or Mr. Robot hack that takes everything down.
Miljardärerna som Rushkoff hade framför sig insåg sitt dilemma. De skulle behöva beväpnade vakter för att försvara sig efter samhällskollapsen. Men hur skulle de betala dem i ett samhälle där pengar var värdelösa? Skulle det leda till myteri?
The billionaires considered using special combination locks on the food supply that only they knew, or making guards wear disciplinary collars of some kind in return for their survival. Or maybe building robots to serve as guards and workers if that technology could be developed in time.
Rushkoff insåg att de här männen inte hade något intresse som helst av att vara med och försöka stoppa en framtida apokalyps. De utgick från att den skulle komma. Och när den kommer vill de vara beredda att försvara sina privilegier och positioner i det samhället som komma skall. När jag frågade Scott Knowles om det här var han som väntat kritiskt mot fenomenet rika preppers. Men han gick med på att de här miljardärerna skulle kunna överleva längre och bättre än vanliga människor som du och jag. Frågan är bara till vilket pris.
Well, and if there's a really a society level, society ending event like you're describing, they're going to have to stay in those bunkers an awful long time. You're going to have a pretty nice bunker because the air is not going to be fit to breathe or it's going to be radioactive. They're going to be affected anyway. So it isn't just about having, you know, resources. I think that certainly is important and helps. But I think an even stronger indicator is the degree to which people have a community, and that community is functioning and has this sort of mutual, what we now will call sort of mutual aid, that capacity to, you know, be stronger as a unit than as a set of atomized individuals.
Ett hinder mot en välfungerande postapokalyptisk värld är alltså att dagens samhällskonflikter spiller över dit. Och det kanske inte bara handlar om närvaron av samhällskonflikter idag, utan också frånvaron av en vana att samarbeta.
Som vi var inne på tidigare så är det ju ofta bostadsområden där sammanhållningen har varit som starkast innan som har klarat katastrofer bäst. Områden där man känner sina grannar och har en stark lokal förankring. Kan du som lyssnar med handen på hjärtat säga att du har det just nu? För jag kan det inte.
Särskilt i de stora städerna så är ju bostaden på något sätt en karriär som man hoppar lite mellan, snarare än att man tänker att så här ska jag vara resten av livet. Och då rotar man sig inte riktigt på samma sätt heller. Då tänker man inte att så här, jag behöver organisera mig här för att så här, det här jag kommer vara. Utan man tänker att ja, nu kommer jag vara här några år och sen kommer jag vara någon annanstans. Och då finns det inte samma incitament och liksom rota sig fast och bli kvar på samma ställe och liksom skapa de här nätverken och banden.
Den omställning som vi behöver göra för att kunna hantera vad som än må komma i framtiden handlar till viss del om våra egna behov, men mycket mer om samhällets behov, framförallt det lokala samhället.
Där är David Jonstad. Han är författare och journalist och har bland annat skrivit boken Kollaps, som driver tesen att vår moderna civilisation redan nu befinner sig i en långsam process mot kollaps. Han förbereder sig själv inför det här genom att han flyttat från stan till en gård i Dalarna där han och hans familj numera är självförsörjande på mycket av den mat de äter.
Utifrån hur det sett ut i historien när samhällen har kollapsat så kan man se att det globala rör sig mot det mer lokala. Att vi blir liksom mer beroende av det som finns nära oss. Att det storskaliga ersätts av det småskaliga. Och orsaken till det här är att det lokala, småskaliga, decentraliserade är sånt som kräver mindre resurser.
Med stor sannolikhet kommer samhället efter en stor samhällskollaps av nödvändighet komma att vara mer fokuserat på våra grundläggande behov, typ att odla mat.
Den självorganisering som ofta uppstår i stora plötsliga kriser kommer nog utvecklas till mer permanent organisation för samhället. Jag menar, ekonomiska kriser som har inträffat de senaste decennierna på olika håll i världen, det har ju ofta följts av spontan självorganisering mellan grannar eller i bostadskvarter och sådär.
Ett exempel på det här är Ryssland efter Sovjetunionens fall.
Меня зовут Наталья Афанасьева. Я живу в Москве.
Det här är Natasha Afanaseva, journalist som bor i Moskva. Hon var 16 när Sovjetunionen blev Ryssland. Vi pratade ju en del om Ryssland efter Sovjets fall i vårt program om oligarki från 2020. Men det vi inte fokuserade på så mycket då var hur vanliga människor drabbades i en tid då landet led av stor matvarubrist, arbetslöshet och hyperinflation. De allra flesta ryssar svalt inte, men utbudet var otroligt skralt. Ibland bara några deppiga konserver. Det här ledde i sin tur till att ryssar i allt större utsträckning började odla sin egen mat. Ibland mitt i Moskva, på innergårdarna. Folk odlade det som gick, säger Natasha. Potatis och rädisor.
Enligt Natasha har erfarenheten av att till exempel odla sin egen mat mitt i stan och överleva i bristsituationer också gjort ryssar förberedda för vilken apokalyps som helst. Natashas pappa hade växt upp under andra världskriget i en belarusisk by. Han såg många av de äldre männen dödas i kriget och han tvingades själv hjälpa till mycket i jordbruket. Och hela sitt liv efteråt hade han hatat att odla och familjen hade ingen kolonilott eller sommarstuga som var vanligt bland ryssar. Men i och med matvarubristen tvingades han att ändra på den inställningen. Och Natashas familj fixade en kolonilott utanför Moskva. Hon blev imponerad av att se sin officerspappa som hade hatat allt vad odling och trädgårdshantering är ta fram en spade och börja gräva.
Och en sån här omställning skulle i allra högsta grad vara relevant för de 100 000 överlevarna i vårt postapokalyptiska samhälle.
By that point, you are going to have to work out how to grow food for yourself, how to walk out into a muddy field, chuck some seeds on the ground and have them magically produce food for you, you know, come harvest time, come 6-7 months later.
På sätt och vis så kan det ju låta enkelt. Plantera lite frön i jorden och så växer det upp mat.
And one of the main problems with long-term agriculture is making sure your ground remains fertile.
Idag har vi ju konstgödsel som vi producerar genom att bokstavligt talat suga upp kväve från atmosfären.
We've developed an industrial technique called the Haber process, which mines the air. We literally mine the atmosphere to get nitrogen out of the air, turn it into a solid, into nitrates, which we can then plow into the fields. And that is a very difficult thing. That chemistry is very tricky to pull off without an industrial civilization behind you.
Här kommer vi behöva gå tillbaka till den slags jordbrukssystem som vi hade i Sverige för några hundra år sedan. Som växelbruk och att använda djur för att dra plogar och för att skapa gödsel.
So you would need to firstly fall back to slightly simpler methods. Things which came earlier in history. Such as plowing back in animal manure or adopting what's known as like a four-course rotation, where you're alternating between growing crops like wheat with leguminous things like soy or peas, which naturally capture nitrogen and put it back into the soil. So it's knowing how to work with different plants that have different advantages to keep you fed, but importantly also keep the soil nice and healthy.
Och när vi har gjort det då, vad händer sen? I Lewis Dardenells bok så går han i detalj igenom hur vi kan bygga upp samhället till samma sofistikeringsgrad som vi lever i idag. Alltså att vi skulle kunna få igång en kemikalieproduktion som i sin tur möjliggör att vi kan producera läkemedel, sjukvård och matvaror. Vi har inte tid att gå igenom alla steg, men några viktiga skulle dels vara att skapa ett system för att hålla koll på tiden, alltså klockan.
But using something like a pendulum and effectively inventing a medieval clock tower. And time feeds back into this question about finding where you are in the world and therefore navigating.
Vi skulle kunna anpassa bilar till att i alla fall under ett tag gå på ved genom gengasmotorer.
It's very easy to adapt a car to run using wood as fuel, not petrol. Or diesel. It's a process known as gasification.
Lewis Dardenell vill inte spekulera i exakt hur många decennier eller århundraden det skulle ta att återuppbygga samhället till den ungefärliga nivån som vi lever i idag. Men han påpekar att många samhällen historiskt sett har gjort tekniska språng på väldigt kort tid.
In Japan, for example, where in the second half of the 1800s they were, you know, wrenched into the modern world from having been very isolated and inward-looking society by the arrival of an American gunship in Edo Bay. And effectively the entirety of Japanese civilization industrialized within a generation. They took a shortcut route. They leapfrogged what took Britain and Europe the first time round, you know, 200 years. They did it in a generation.
Det finns goda skäl att tro att vi skulle klara en apokalyps ganska bra. Om inte världen är helt förstörd av radioaktivt material som i spelserien Fallout, det vill säga. Det kan bli svårare. Men har vi okej förutsättningar att börja odla mat och på sikt producera saker, så är det faktum att vi är anpassningsbara och att vi föredrar samarbete något som talar för oss människor.
The point is to get an adaptable attitude.
Några enkla steg mot bättre beredskap är att hålla koll på ganska grundläggande grejer. Alltså allt ifrån vad brandsläckaren står på din arbetsplats till att fundera lite på hur du skulle evakuera från din lägenhet vid brand eller en annan olycka. Och att ha grejer som vatten, filter och mat hemma så att du klarar dig några dagar ifall du skulle behöva.
Och sånt kanske trots allt är viktigare än att ha den fetaste utrustningen eller den mest vältränade kroppen.
Nej, precis. Enligt Chad Huddleston handlar det framför allt om att man ska ha en anpassningsbar attityd.
So it's to be able to adapt to whatever's around you, not so much knowing everything and how to do everything, but okay, what's around me and what can I use and how can I use that?
Och det här är ju faktiskt något som du kommer att nytta av även om det inte inträffar en samhällsomvälvande apokalyps. Det kan ske längre strömavbrott, en brand eller att vattnet i din kommun blir otjänligt. Förberedelser för det lilla är också förberedelser för det stora. Herman Geijers medskick är att man ska börja prata om och planera för sådana här saker med just sina grannar och sina vänner och bekanta.
Ja, men inventera lokaler. Vad finns det för ställen runt omkring som skulle kunna vara resurser? Hur skulle vi göra om det blev ett långvarigt strömavbrott? Vad skulle vi kunna göra tillsammans? Skulle vi kunna liksom organisera latriner på något sätt? För det kommer ju bli ett ganska stort problem rätt snabbt i sådana fall. Hur skulle man kunna organisera sig? Folk kan få vatten och kanske ladda mobiltelefonerna via någon sorts dieselaggregat. Kan vi göra liksom gemensamma grillar någonstans så folk kan samlas och få information?
Men riskforskaren Misse Wester lyfter också att vi inte ska oroa oss för mycket för kommande katastrofer. Hon oroar sig istället för att våra myter och föreställningar om katastroferna är det som riskerar att leda oss fel.
Nej, men det jag är mest rädd för, det är att vi tror att uniformerad personal på gatorna kommer att minska krisens konsekvenser. Det är jag absolut mest rädd för.
Vad som än händer så kommer vi människor fortsätta vara människor.
Vi som jobbar med kriser och risker, vi ser ju väldigt mycket elände, och det gör ju alla som håller på med det här. Men vi ser samtidigt så otroligt många vackra små gester som människor gör mellan varann. som ger mig hopp, som ger alla hopp tror jag, som gör att en svår situation blir lite mer uthärdig.
Oavsett vilken katastrof som kommer så kommer det också ett efteråt. Och här är de som vi har pratat med överens om en ganska grundläggande grej. De allra flesta människor vill ha ett liv som inte genomsyras av konflikt och ständiga hot. Utan de vill ha ett samhälle där vi mår bra och har möjlighet att utveckla oss själva och varandra tillsammans.
I think inevitably whatever sort of society emerges after this hypothetical apocalypse, they're going to prefer an easy lifestyle rather than hardship. And science and technology invention is a crucial part of all of that, as it has been in our own historical timeline already.
Ni packar in hockeytrunkarna i bakluckan. I bilen på väg tillbaka snackar ni om de senaste ryktena från kollektivet längre söderut som ni brukar handla med. De har hört att det finns flera kollektiv nere på kontinenten. Ett ska vara så stort att de byggt en mindre stad med flera tusen invånare på den tyska nordkusten. De håller på att förbereda en seglats till fröbanken på Svalbard. Skitsnack, säger Darja. Det är bara önskedrömmar. Du säger inget men möter Erikas blick. Ni har snackat om att dra söderut. Kollektivet börjar kännas trångt. Ni är bara 200. En stad på flera tusen låter som ett mycket bättre ställe att leva i än på en liten gård i Sörmland.
A kiss to fill a dream on, in my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask.
Peter Dystopia är slut för idag.
Amorina Alcell var med och gjorde research för det här avsnittet. Tekniker, det var Fredrik Nilsson.
Det här programmet gjordes våren 2021. Vill du diskutera det här eller andra avsnitt kan du gå med i vår Facebookgrupp Petri Dystopia Eftersnack.
Källförteckning hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/dystopia. Vi som har hört och gjort det här avsnittet heter Viktor Lövgren,
Toril Kornfeldt
och Freddy Rammel. Vi hörs.
When I'm alone with my fancies, be with you, weaving romances, making believe they're true.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.